ett albumblad som här spelades av flöjtisten Sharon Besali. Och så är det dags för våra eviga trätobröder.
God middag och väl mött igen till trädgårdsdags som denna lördag, trots blå himmel, vackert väder, värme och allting, utspelar sig i radiostudion där vi har en bunt brev. Nästa lördag är vi ute och reser igen och nästa lördag befinner vi oss i Borås. Hej på dig, Lars-Erik.
Ja, hej på dig, Ulf. Vilka härliga dagar vi har.
Är de varma? Kortat, nej.
Nej,
det är någonting
inte,
bra.
Det är inte bra helt och hållet, nej, för det går våldsamt mycket vatten. Och vi är ändå, trots här i Västsverige, är vi ganska förskonade jämfört med Östsverige. Och det är ju det att man vattnar man så mycket, som man nu är tvungen att göra. För att gräset ska hålla sig grönt, för att vattnet ska prunka. Då tvättas ju jorden också ut på en del närsalter. Och då får man lite fundersam över det när hösten kommer kanske. Fundera lite över ytterligare gödsling för att få det bra nästa år. Så det är inte riktigt bra det där.
Jag ska be för att tala om att jag behöver inte vattna. Min gräsmatta är grön ändå.
Är du alldeles säker på att det är gräs som du har i den?
Ja, jag vet inte vad det här beror på, men så är det. Ja, i lördags var vi i Pajala.
Ja, vilka fin dag.
Ja, det var väldigt trevligt.
Ja, helt trevligt, otroligt trevligt.
Att komma till en plats, förlåt mig, jag har varit i Tornedalen så jag har blivit hes. Att komma till en plats där man alltid har trott att här är ju kallt och torrt och eländigt. Och det visar sig att det är så fina trädgårdar. Där hade vi roligt, det brukar vi ha. Men vi fick en fråga, eller snarare Lars-Erik fick en fråga som jag applåderade varmt, därför du kunde inte besvara den.
Ja, det var här en bok, ja.
Nej, så, den, jag tänkte på den.
Jag funderade på den där med bok. Alltså, med de erfarenheter jag har av växtgeografi så är det ju omöjligt att bok ska växa där uppe. Men tydligen gör det det.
Ja, om inte ni har hört det så var det så att det var en dam som visade ett blad från ett träd. Och Lars-Erik föreslog att det var några olika sorter, men det var det inte, utan det var en bok. Noel, här har det kommit en annan fråga. Och det är ett par bilder, en grön växt med vita blommor, krukväxt. Och Susan Funk ville veta namnet på den krukväxten. Kunde inte få svar under sändningen, och Lars-Erik, som ju är en väldigt vänlig människa, innerst inne, han lovade svar så småningom, och då får ni höra vad detta är.
Ja, det är ju en, jag hade väl mina aningar, men man vill vara säker. Snöax heter den numera. Mm-hmm. Tidigare heter den snöspira. Men snöax, han har vita blommor, lite långsträckta, lite säregna. Det är på lärt språk är en vitfeldiana elongata.
Mm. Fick du lära dig någonting?
Ja, absolut. Mm. Och familjen Acanthaceae, om man vill utveckla ytterligare. Men om man säger snöax, har man kommit rätt. Så då har vi klarat av detta.
Men du, har det egentligen någon betydelse? Huvudsaken är ju att den växer bra.
Ja, men det är ju väldigt bra att veta vad det är för en växt och så man kan härleda den till någonting. Mm. Alltså kan man inte, det sa ju redan Linné, att kan man inte namnen på tingen så är kunskap meningslös.
Ja, vi hade en sån här annan bild. Jag vill så gärna veta vad det är för en växt jag har, skriver Astrid Håkansson i Bromölla. Och det ser ut som, ja, det är alltså då en krukväxt. Och nog ser det här ut som, bortåt orkidéhållet?
Ja, kanske man tar i. Det är en succulent växt det här. Alltså en fetbladsväxt. Och det är en zebra-aloe. Zebra-aloe. Aloe variegata heter den på lässpråk. Mm. Den har en rätt lång blomställning och så sitter blommorna som små klockor på den där långa blomställningen i toppen på den.
Ja.
Den är lite köttig och lite zebraaktig på de här feta fetbladen som finns på den.
Mm.
Zebra aloe var det.
Ja. Och ja, vi har en rejäl bunt brev här i vanlig ordning. Och jag ska väl skynda mig att säga att även om vi är ute och reser lite grann här nu under sommaren, så ni är så välkomna med brev. Och vi sprättar upp dem och sorterar dem och sedan så kommer vi att besvara dem allt eftersom under hösten. Jo, det är från Maria Sörensen i Mönsterås som undrar... om man kan, alltså, så här står det. Jag var på semester i England i sommar och sett att man där använder ett mycket effektivare snigelbekämpningsmedel än vad som finns att tillgå i Sverige. Nämligen 3% metaldehyd preparerat i små läckra korn som sniglarna glupskt äter.
Ja, jag tror inte vi får använda det i Sverige, men man har ju preparat som har samma verkningssätt. Alltså att de äter ihjäl sig faktiskt, de förgiftas inte. Utan de äter så de svälter ihjäl, hör jag på att säga. För de får inte den näring de ska ha av de gröna bladen. Mm. Det finns ju, men jag tror inte att det finns någon annan medel med den innehållet som du nämnde.
Och så undrar Maria en sak. En rönnsumak har hennes mamma i Danmark. Och alla... blommorna försvinner så fort de har kommit fram, de ramlar bort. Det blir aldrig några fina röda klasar på trädet.
Nej, just det. Och det är ett hanexemplar. Det är alltså skilda hon och hanexemplar. Och i det här fallet är det fråga om ett hanexemplar. Och de blommorna faller mycket snabbt. De är ju mycket spretiga och blommorna faller mycket fort. Och man får inte den lite täta samlingen av lite brunröda blomställningar som honplantorna ger. Så det är skilda hon och hanplantor som är skälet till det förhållandet.
Och sedan har jag en fråga som du väl ändå inte kan besvara. Och det skulle jag i så fall inte gnälla över, för att jag tror att det här är svårt. Det är Sussi Norberg som skriver om ett äppelträd som jag fick för 2 år sedan, står det i brevet. Trädet är ett så kallat familjeträd med 3 olika äppelsorter.
Mm.
Men vilka sorter det är, det vet jag inte. Och nu ska jag flytta och ta med mig trädet. Och då är jag orolig att det inte kommer klara sig där uppe i Norrland. Det är ett medelpad som Sussi ska flytta.
Mm, det beror ju precis på vilka sorter som
finns. Hur ska man kunna få reda på det?
Ja, det bör man ta reda på den gången man handlar. För det står alltid angivet på etiketten.
Aha.
Vilka sorter som ingår i familjeträdet. Och vet man inte det så kan man ju inte säga att det går att det växer i vilken odlingszon som helst.
Men finns det många olika kombinationer?
Ja, det finns det. Det finns variationer. Det är oerhört svårt att säga vad det kan vara. När man väljer ut sorter så är de som växer likvärdigt ungefär, så att trädet får en riktig krona. Men vilka sorter som ingår, det är omöjligt. Jag tycker så här att visst vill man ha träd, ta med trädet för allt i världen. Se till att det får en skyddad växtplats så det är inte utsatt för nordvindar och så vidare, så finns det möjlighet att det ska klara sig om det är goda odlingsbetingelser för övrigt. Det står inte vilken odlingszon man hade tänkt att flytta det till.
Zon 5?
Ja, det är kallt. Men det kan ju finnas varma områden inom zon 5 som kanske är mycket, mycket växtliga och bra. Och då så, jag tycker man ska försöka, det är alltid spännande att se om det går. Skulle man misslyckas, då ska man välja en sort som klarar klimatet där uppe, och då är det klokare att välja till exempel Orania för att ta en känd sort, eller Risäter, eller Silva, som är mycket, mycket stabila och bra och härdiga.
Ja, odlingszon 5, det är kallt, säger du. Jag vet inte vad Pajala ligger i och Tornedalen ligger i, men du sa innan vi åkte dit att det är 7, ja. Och med tanke på en sjua, då måste det ju vara botanisk trädgård i en zon 5.
Ja, just det. Alltså zon 7 är ju pomologiskt sett förbjudna odlingszoner. Alltså där kan man inte klara
äppelträd. Nej, inte äppelträd kanske, nej. Men allt annat som växte där.
Ja, oj, vilka trädgårdar. Det var ju imponerande. Ja. Det produkter som man visade oss alltså. Ja, och då ska man lägga till att det var fritidsmässigt odlat. Ja. Alldeles utomordentliga produkter. Jag har en känsla av att de såg läckrare ut än de här broilergrönsakerna som vi vanligen köper i affären.
Mm. Ja, det var väldigt fint. Leif Lind i Västerås skriver så här: hör och häpna, jag har fått en potatis som ser ut som en liten grön körsbärstomat uppe i blasten där blommorna tidigare satt. Men det är väl ingenting att häpna över det?
Nej, det är ju...
Måste till och med jag har sett sådant.
Ja, just det. Det är ju potatisäpple som man kan säga. Det är en liten potatisfrukt som sitter där. Ett grön frukt som innehåller frön. Mm. Och det kan ju hända att de är grobara, de där fröna, att man kan så ut dem. Det är mycket möjligt. Det finns ju exempel så att många som gör det som har skrivit till oss och berättat att de har tagit fram en ny potatissort, för de har gjort på det sättet. Som frön.
Men en sak som man måste säga väl och känna till, det är ju att det verkligen inte är någon körsbärstomat, för att den är giftig. Den
ja, den här är giftig. Innehåller mycket solanin. Precis som potatis som ligger och får solljus på sig. Så det där ska man då inte äta, men man kan gott så fröna och pröva om man vill. Mm. Första gången man ser det blir man lite förvånad, för man tror inte det är sant.
Nej, men vi som har odlat i så långa tider och i så många år, vi har ju sett och vi känner ju till det så
vi
väl.
Har sett det,
Du, nu ska jag plassa i pappren här. Därför att vi skulle berätta en sak från Bergianska trädgården om kalligrafiska rosor på Bergianska. Och det är en utställning där som har börjat för en tid sedan och som pågår fram till den 8 september och som vi bör rekommendera. Du har besökt den.
Ja, det var akvareller på rosor som var så förtjusande. Så långt var det bästa jag sett i den vägen. Så det finns all anledning att bege sig till Bergianska trädgården för att få uppleva det här.
Mm. Och då talar vi om Bergianska trädgården så som det vore bekant för alla var den ligger, och det kanske det inte är. Bergianska trädgården ligger alltså i Stockholm i närheten av Riksmuseet.
Ja,
på vägen ut mot, vad ska jag säga, ut mot Täby.
Ja, precis.
Den vägen ut.
Alldeles rätt.
Mm. Och det ser väldigt bra. Jag har ju dessvärre inte fått vara där, för jag får ju aldrig resa ut på sånt där.
Nej, du ska ju vara hemma och sköta trädgården du.
Ja. Då ska vi se nästa fråga. Och det är en sån här nästan för svår fråga igen. Från Lotta Ivares kommer den. Och det är en bild som är medskickad. En bild som är svartvit. En grön växt förstår jag. Och jag vet att det är rosa blommor. Och så frågar då Lotta, vad är det här för en blomma? Det här är ju naturligtvis inte så lätt, men det är en vacker blomma och en grön växt som är ganska hög med rosa blommor.
Har lite spretiga blad.
Ja, den är 50-60 centimeter hög. Jag fick frön till den av en släkting. Blomman är ärvd i generationer, men ingen tycks veta dess namn.
Det är helt säkert fråga om myskmalva. Den har ju tendens att förvildas. Och man kan ju se den ibland efter vägslänter. Det finns dels rosa och dels vita varianter. Så att, det bör det nog vara. Malva moscata.
Mm-hmm.
Myskmalva. Den är alldeles övertygad om. Den blommar juni-september ungefär. Alltså den blommar ganska länge. Och är lättodlad. Också en bra rabattväxt naturligtvis. Men det kan ju fröja av sig och sprida sig lite grann, så det får man hålla ett öga på när man planterar den i en trädgård.
Ja. Ja, vad det finns många växter.
Ja, det finns det.
Åh, vad svårt det är.
Ja, det är det faktiskt. Mm. Det är ju oerhört många växter. Sen är det ju det att det kommer ständigt nya. när det gäller krukväxter kom det ju ständigt nya varianter av olika typer och nya former.
Men det är jätteroligt, men jag är tillbaka. Alltså, om jag skulle gå och köpa 5 krukväxter, och det skulle jag väl behöva. Men om jag skulle gå och köpa 5 krukväxter, det spelar väl ingen roll vad de heter.
Jo, då vet man ju vad det är man har.
Ja, men huvudsaken är att de blommar.
Ja, men det är som allt man köper, man behöver veta vad det är.
En röd, en vit, en blå, en... Ja,
det är så här också att när jag ska köpa växter så frågar jag mig vilka växter ska jag... Jag sitter väl hemma och funderar ut vad behöver jag köpa. Vad ska jag ha i mitt fönster? Och då finns det mycket att välja på. Och för att se det lite annorlunda kanske, varför inte... I ditt fall välja lite enkla växter som pelargoner, och då säger jag att jag vill ha pelargoner eller fuchsior, och på det sättet kan jag ju få ett material.
Jo, men kära vän, så här är det, att jag behöver inte veta vad det heter, för att när jag ställer dem i fönstret, de där 5 krukorna som jag har köpt och med dess innehåll, så vet jag att det här kommer i alla fall inte att växa där, men i en månad eller så.
Det kommer att misslyckas, och det är naturligtvis som du säljer mycket glada för då får man fylla på ständigt. Så det ligger till på det sättet. Nej, ja, man ska nog veta vad man köper och man ska veta vad man vill ha. Och sen är det en sak till. Kunskap är viktig. Vad det sen gäller så är kunskap viktig. Det är bra att veta om växter. Det är viktigt att veta om. Mm. Oavsett om de odlas inomhus eller de växer vilda.
Det är klart att det är roligare att se på en fotbollsmatch om man vet vilka lag som spelar.
Ja, det har betydelse. Det kan hjälpa.
Nu ska vi se... Kurt Börjesson skickar ett brev beträffande körsbärsträdet Kelleris 16, planterat 1974 i nordvästra Skåne, i Viken. Allt var bra till 1995. Efter 95 så har det här trädet blommat rikligt, men blommor och blad vissnade efter kort tid. Men nya skott växte ut och gav god grönska. Och 1998 så beskars trädet kraftigt. Vi fick därefter rikligt med bär. Men nu ett nytt problem. I mitten på juli i år så började trädet att fälla bladen. Och i nuläget är trädet till 50% avlövat. Bladen får små brunröda fläckar som växer till större fläckar. Kan det här trädet räddas?
Ja, det är alltså Kelleris 16. När den sorten kom i marknaden så hade man... Då tyckte man att den var väldigt fin och den gick bra några år, men den drabbades ofta av blom- och grentorka. Och det ledde till att stora grenpartier dog, blad vissnade och trädet försämrades. Och idag så är man väl inte så där helt förtjust i det. Det är mycket gott bär alltså. Utomordentligt bra, lite syrligt bär, kan jämföras med väl mogna skogmorell till exempel. Men som sagt, det var inget stabilt träd som man rekommenderade inte
nu,
idag.
Nu köper man inte det längre.
Tyck knappast det. Var borde det vara vän?
Jo, i Viken.
Det är ju väldigt goda lägen.
Det ligger neråt Helsingborgstrakten.
Ja, just det. Ja, det är på västsidan.
Ja, just det.
I mycket goda lägen. Och där, varför inte ha ett bigaråträd istället?
Men då kommer nästa fråga från Kurt.
Ja.
I händelse av plantering av ett nytt träd, kan det då stå på samma plats om man byter jorden?
Det ska man inte göra. Ja, klart skottar man bort en par skottkärror. För problemet är ju etableringsskedet. Men om man säger att man sätter ett bigarå så är det ju friskare. Åtminstone om man väljer sorten sam eller vann. Då är de ju friskare än vad Kelleris 16 är. Men då får man köra bort ett par skottkärras. För det gäller att få dem att etablera sig så fort som möjligt. Sen är det klart, vill man ha ett mera syltbär alltså, som man nog kan kanske säga att Kelleris lutar lite åt, så kan man ju välja skuggmorell också. Kanske man ska sätta 2 träd, ett skuggmorell och ett bigarå av sorten vann eller sam.
Och blom- och grentorka, det är en
svampsjukdom.
Ja. Och det misstänkte också Ödåkra trädgårdsmästeri när... Kurt var där och talade med dem. Ja, det är det. Då ska vi se på nästa, Roland Westergren undrar så här: jag har mjöldagg på min häck av sibirisk ärtbusketyp och jag har hört att det ska gå att få bort med ett bikarbonat som man har blandat med vatten. Och så ska det sprutas över busken på våren. Har ni hört talas om detta?
Jag har hört talas om det, men jag har ingen erfarenhet av hur bra det är.
Ja, men du har väl lyssnat med kollegor?
Ja, lyssnat på sådana som har föreslagit det. Men man har ingen så lång erfarenhet som man kan säga det så rätt av. Det är ju så att under senare år så har ju mjöldagsvampen fått nästan fritt spelrum. Mjöldagen har ökat på alla olika växtslag. Det är olika typer av mjöldag då. Sen så är det så här då att de här sibiriska ättbusken som är mycket härlig och frisk för övrigt, den har ju då drabbats mycket hårt. Och det är ofta vi får brev om detta. Och då är man lite benägen på att tänka sig att man kanske inte ska rekommendera den som då har slutet vad som gäller.
Men då frågar Roland just detta, om man ska gräva bort den och plantera en ny häck. Vad rekommenderar ni då?
Svart aronia.
Inte vi, utan nej. Vad rekommenderar du då?
Svart aronia. Mm. Och den har ju bär som man kan använda i hushållet. Den har mycket vackra höstfärger. Stabil. Kan växa som friväxande. Men kan också klippas. Lätt att hålla i en god form. Svart aronia. Aronia melanocarpa.
Jaha. Då ska jag berätta en sak som är viktigare att komma ihåg än det där namnet. Svartaronia, ja då kan jag nämligen ha det. Och det blir bär.
Ja.
Och de är jättefina. Ja. Bara det att man kan ju aldrig äta dem.
Nej, men man kan göra sylt av dem.
De är absolut oätliga. De är så beska.
Ja, den beska, ja.
Men man blir kärv på tungan hela
dagen. Det är precis som, du vet, rönnbär. Men en fin rönnbärsgelé till vilt är ju utomordentligt gott. Och det är samma förhållande med aronia.
Jaha, nu är det frågan om melon. I början av sommaren så började en planta spira i den öppna komposten. Att det var en gurkmelonpumpasläkting var det ingen tvekan om. Och jag lät den växa. Den här plantan har vuxit oerhört. Den har till exempel skickat iväg ett par meter långa revor över häcken in i grannens trädgård. Den bär frukt och det är en drygt fotbollsstor grön med svaga ljusa ränder. Mycket lik en vattenmelon. Kan det vara en sån?
Ja, det händer ju. Det beror lite grann på hur odlingsläget har varit. Det står inte vad...
Nej, då står det så här. Anders Wirdheim bor i Halmstad.
Ja, det är ju också mycket goda odlingslägen. Och då kan det ju vara så att när man har komposterat, lagt kanske till och med hushållsavfall i komposten, så har det följt med några sådana här frön av vattenmelon. Och det är mycket troligt att det har gått bra, att den har vuxit till. I den här varma sommaren som jag har haft så är det inte helt otroligt. Och det vore ju fint om man fick in.
Alltså många meloner har vi ju i landet, alla dess lag. Men vattenmelonen ser man ju i mängder på lastbilsflaken söderut.
Ja, det är just det. Det är mycket vanligt. Mm. Den är ju så saftig. Och det är alltså varma dagar som vi har ibland. Då kan man längta efter vattenmelon. Mm. Även om det är en massa frön som är besvärliga att plocka bort.
Men du tror alltså att den går att odla
i
vårt land?
Det är ett sånt här år med så mycket värme så är överskott.
Men den, av en tillfällighet så går det att få vattenmelon, men man kan inte odla vattenmelon.
Det är inget som man rekommenderar vanligtvis, nej då. Men för den som har intresse av det, pröva gärna. Det kan man gott göra.
Mm. Och i komposten ska allt sånt här utspela sig.
Du vet att det är ju alltid en god odlingsmiljö, det här växtmiljö. Och då blir det gärna det att det utvecklas bra.
Mm.
Det är en av fördelarna med kompost kan man säga.
Nu har du en minut på dig att tala om vad vi ska göra just nu i trädgården förutom att vattna.
Ja,
vattna
jag tycker...
mer än man tror och så.
Ja, just det. Man kan ju beskära alla tidigblommande spireor till exempel. Det är ju väldigt bra att göra nu, sista momangen. Och då gäller det, och även syrener till exempel. Sen tycker jag nog att man ska efterhand klippa bort perenner som har vissnat ner. De har ju, jag har sett på pionerna till exempel, eller på floxen hemma vid. Den brukar ju vara i högflor nu vid den här tiden, men den har ju faktiskt blommat över. Och då kan man gott klippa bort de där blomställningarna, det ser lite bättre ut i rabatten.
Och att göra som jag gör, klippa alltihop på en och samma gång, det får man inte göra.
Nej, du vet,
längre så... fram i höst, strax före snön.
Nej, jag tycker det kan man göra det också, men det ser lite mer vårdat ut om man klipper bort det som är visset har torkat. Så tycker jag.
Tack snälla Lars-Erik för idag. Vi kommer tillbaka nästa lördag, alltså från Borås. sköt om er och jobba på nu ute i trädgårdarna. Vi som sagt hörs igen och snart är vi inne i studion och öppnar på brev återigen. Tack för idag. Ha det så bra. Hej då.
Hälsar Ulf Schenkmanis och Lars-Erik Samuelsson. Sveriges Radio P1 klockan är 12:30.